I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi är döpta och härifrån dopfunten så vill jag säga några ord utifrån dagens epistel. Förlåt, dagens gammaltestamentliga text ur profeten Jeremias bok. Där säger Jeremia så här: men vill ni inte höra på detta, ska jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Idag, den tionde söndagen efter trefaldighet, under rubriken Förspillda tillfällen, så får vi höra både om Jesu tårar och om profetens tårar. Jeremia kallas ibland för tårarnas profet. Han som med hela sitt hjärta led med och för sitt obotfärdiga folk. Vi hör Jeremias gråt över att folket inte vill lyssna till Guds ord. Och han gråter när Herrens jord har förts bort i fångenskap och templet och staden har intagits av fiendehärar och ödelagts, så som det skedde 586 före Kristus. Jeremia delar Herrens smärta och Herrens sorg. Och han känner samtidigt med sitt folk och förstår hur förfärligt det blir om man inte lyssnar till det ord som Herren genom honom sände till dem. En annan känd person i Bibeln, aposteln Paulus, han håller tal till prästerna i Efesus vid ett gemensamt möte i Miletus. Där påminner han dem om att han har förmanat var och en av dem enskilt till en hel och full omvändelse, till trohet i tjänsten, till att hålla fast vid Guds ord. Och detta, säger han, har han gjort under tårar. Paulus, den stora apostelns tårar, var där för att beveka den ena efter den andra av dessa som skulle vara i ledning för Guds församling. Han var så angelägen om att det andliga djupet hos dem inte skulle förytligas. I Uppenbarelsebokens femte kapitel så hör vi om hur Johannes, aposteln Johannes, hur han grät. Johannes såg honom som sitter på tronen och som hade en bok i sin hand. Den boken var förseglad med 7 sigill, men det fanns inte någon som kunde bryta sigillen. Vilket bland annat betydde att Guds, om det inte skulle kunna öppnas, de sigillen brytas, så skulle Guds rådslut inte kunna fullbordas. Om inte dessa sigill bröts, så kunde inte det som stod där, Guds hemliga rådslut fram till tidens slut, gå i fullbordan. Och Johannes grät. Och så fick han höra: gråt inte, Johannes. Lejonet av Juda är värdigt att öppna bokrullen. Och när Johannes vände sig om så såg han lammet. Lammet är lejonet av Juda. Det är Jesus. Han är värdig att öppna Guds rådslutsbok. Och var och en som ser lammet, som ser Jesus som har dött för våra synder, blir ledd in i framtiden och mot den stora dagen där rådslutet är fullbordat, och blir förd in till lammets tron och får dela glädjen i evighet. Och alla tårar byts i jubel. Det finns många, många, många tårar på denna jord. Och det är omöjligt att tala om allt det som förorsakar människor tårar. Men ett slag av tårar, det är de tårar som goda föräldrar fäller i sin nöd för sina barn. De tårar som handlar om att trons ord ska få fäste i barnens hjärtan. Att Jesus ska bli stor för dem. Och Guds tjänare känns igen på de tårarna. Men det är en nöd som är okänd för många, för de flesta. Men om det är din nöd, så gläds över att Jesus bor i dig och verkar den nöden. För det är hans nöd som gör att du inte kan liksom vara stilla, utan tårarna, antingen de syns eller bara känns där inne, kommer. Sen måste du visserligen be honom om förlåtelse, för att det finns så många förspillda tillfällen i ditt liv, inte minst i den känslan som du hör, som det är att vara föräldrar, att vara goda föräldrar. Eller i din tjänst i den kristna församlingen, eller på annat sätt. Vi har många förspillda tillfällen då vi har försummat att lyssna till Guds ord. Men också hur vi har lyssnat. Vi har suttit och tänkt på så mycket annat och koncentrerat oss kanske på någonting som var helt ovidkommande än just det som det handlade om och som Herren ville tala med oss om. Men nu är han här. Han som grät. Men han är här för att torka dina tårar och förlåta dig alla dina synder. Och en dag ska han verkligen för sista gången torka alla tårar. Tänk när Jeremia och Paulus och Johannes och du står där tillsammans inför tronen och ingen gråter. Det är lätt att vi glömmer vem som sitter på tronen och har all makt i himlen och på jorden, och som genom tron bor i våra hjärtan. Låt oss be och bekänna. Bekänna vår misströstan, bekänna vår otro, bekänna våra många synder. Och så ta emot hans utsträckta hand när han säger: gråt inte, dina synder är dig förlåtna. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När Jesus kom närmare Jerusalem och såg staden, brast han i gråt över den och sade: tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar dig och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade var dag i templet. Så lyder det heliga evangeliet. Så tackar vi dig, Herre, för att vi får vara i ditt hus, inför ditt ansikte. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Nu ber vi dig om nåd att få betrakta dessa heliga rader av din tjänare evangelisten Lukas, så som han har redogjort för den händelsen då när du drog in i Jerusalem. Herre, vi ber dig att du ville hjälpa oss att tillämpa det på oss själva, vår egen tid, och förstå något av det djupa allvar som ligger i dessa ord. Vi ber att vi skulle förnimma ditt eget frälsarhjärta, Herre. Och mitt i allvaret förnimma den välsignelse och den tröst som du har till ditt folk. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi ska tala idag om Jesu tårar. Om Jesu tårar. När vi firar Guds sons inträde i världen vid hans födelse i Betlehem, så sjunger vi en julsalm. Han tårar fälla skall som vi. Som en liten bebis har han naturligtvis gråtit för att uttrycka de behov som han som ett litet barn hade. Och vid lek har han säkert slagit sig, och så har det gjort ont i knät eller i händerna, och så har han fällt tårar. Och det är mycket svårt att tänka sig att han inte haft tårar i ögonen när soldaterna slog i spikarna i hans händer och fötter på Golgata. Det står direkt omnämnt vid två tillfällen i Nya testamentet att Jesus grät. Den första gången var när Lazarus var död och de hade samlats utanför graven. Då står det att Jesus grät. Dagens evangelium lyfter fram det andra tillfället. Han hade kommit ridande över Olivberget på åsnan österifrån. Och när han kom över bergskammen och fick se staden, där templet låg mitt framför honom och glänste i guld och marmor i solljuset, då började Herren att gråta. Men han grät inte för det lidande som han hade framför sig. Den smärtan kommer däremot väldigt tydligt över honom i ett semane några dagar senare. Och han grät inte som så många av oss gör i den där djupa självömkan. Inte alltid vi fäller tårar, men de finns där bakom ögonlocken, men det är mest självömkan. Nej, Jesus grät inte över sig själv. Han grät över Jerusalem. Nu ska vi stanna först inför det. Jesu tårar över Jerusalem. Guds väldiga kärlek hade bevekt honom att sända sin son till världen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är ett välkänt ord. Till sitt eget utvalda folk, som han själv blev en del av, kom Jesus. Men hans egna tog inte emot honom. Jerusalem, den heliga staden, tog inte emot honom. I kunskapen om vad detta skulle komma att innebära för staden, den utvalda staden, då grät Jesus. Denna ovilja att ta emot honom, den hade ju börjat redan när de vise männen kom till Jerusalem och berättade för Herodes och de skriftlärde att de hade sett Messias stjärna i östern. Ni kommer ihåg detta? Och då visste de skriftlärde att Messias skulle födas i Betlehem. Men ingen från Stora rådet, eller ingen av de andra prästerna eller de skriftlärde, följde med ut till Betlehem för att undersöka förhållandet. Än mindre Herodes. Många av prästerna, de skriftlärde, måste vid Jesu besök i templet när han var 12 år. Och uppfylls av en enorm förundran. Och det står det att de uppfylldes av förundran. De måste ha fått en märklig aning om att detta var något alldeles särskilt. Men ingen förstod. Eller kanske vi ska säga, ingen ville förstå. Jesus såg alltså nu, när han kommer ridande på åsnan, den heliga staden framför sig, med det imponerande templet rakt framför sig. Och Antoniaborgen där borta till höger, där Pilatus brukade hålla till när han var i staden. Och Herodes plats där bortom templet, till vänster om Jaffaporten. Här var staden som Gud genom David hade utvalt till sin särskilda stad. Här skulle Davids son Salomo bygga det första templet, det som blev platsen för Guds särskilda närvaro. Och det var här i denna stad som profeten Jesaja inne i templet hade fått se Guds härlighet, sonens härlighet, i den där mäktiga kallelsevisionen. Det var också här den fromme Josia hade genomfört sin reformation under Jeremias tid. Men Jesus visste också hur det hade gått med den reformationen under Jeremias tid. Han visste att den grep inte ner i folket eller in bland majoriteten bland prästerna. Och den dom som Jeremia, det som vi anar i dagens gammaltestamentliga läsning, den domen som han hade förutsagt, den kom. Jesus såg säkert för sin inre syn när han står där uppe eller kommer där, där man idag har byggt en kyrka som heter Dominus Flevit, Herren grät, och står där och ser staden, så ser han säkert för sin inre syn hur Nebukadnessars skräckinjagande härar hade intagit och ödelagt staden och förstört templet cirka 600 år tidigare. Därför att man inte lyssnade till Herrens profet. Och så såg han för sin inre syn hur detta skulle komma att upprepas. Fiender byggde belägringsvallar. Staden stormades och förstördes. Folket trampades till stoft. Alla de ståtliga byggnaderna förstördes. Och här lämnades inte sten på sten. Ja, det såg han. Och det hände 40 år senare. När Titus med sina romerska herrar gjorde just det som Jesus hade sagt. Den som har läst lite mer av Jerusalems fortsatta historia vet att det var inte den enda katastrofen. I någon mån så restes staden på nytt om och om igen. Men samma olyckliga öde om och om igen. Nya herrar, nya massakrer, romare, islamska kalifer, korsriddare 1000 år efter Jesus. En smältdegel av ohyggligt slag. Varför? Ja, Jesus säger det i texten. Tänk om du, Jerusalem, idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Jesus visste det, att det enda som kan ge en människa, en stad, en nation, frid, det är att i omvändelse ta emot sonen, försonaren, som kom för att bära människans synd. Han som döptes i Jordan och tog på sig all vår synd, så att vi i vårt dop blir renade från vår synd. Överste prästerna och stora rådet var uppenbarligen mycket mer intresserade av att ha fred med romarna än frid med Gud. Men de fick varken det ena eller det andra. Det är människans olycka att söka fred med människor på bekostnad av frid med Gud. Profeten Jesaja utropar flera gånger: de ogudaktiga har ingen frid. Jerusalem, den heliga staden, med de förblindade ledarna i det heliga folket, de var ogudaktiga och ägde inte frid. Jesus anspelar alldeles säkert med de här orden om verklig frid, så anspelar han säkert på Jerusalems namn. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Namnet Jerusalem har i sig ordet frid, Salem eller Shalom. Kanske betyder namnet fridens grundval eller fridens boning. Men honom som kan skänka frid tar man inte emot. Men låt oss nu inte glömma bort det mitt i detta fruktansvärda allvar. Det fanns en skara som där inne i staden skulle ta emot en verklig frid. På påskdagskvällen satt en räddhågad lärjungaskara bakom låsta dörrar. Plötsligt stod han, som en vecka tidigare hade gråtit över staden, och hälsade dem med de underbara orden: frid vare med er, samtidigt som han visade dem sina händer och sin sida. Samma ord som han ska hälsa oss genom de orden som uttalas vid nattvardsbordet strax före vi sjunger O Guds lamm. Vi fortsätter. Gråter Jesus över kyrkan idag? Gråter Jesus över kyrkan idag? Det har vi anledning att tro. Han som grät över Jerusalem är densamma idag. Om vi med kyrkan menar den samlade kristenheten på jorden, så som den framträder som kyrka mitt i världen, så har säkert Jesus anledning att säga detsamma idag som då. Tänk, om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid, men nu är det fördolt för dina ögon. Kyrkans historia är kantad av så mycket som skett i Jesu namn, men som är av djävulen. Låt mig bara få ta några få exempel. Det finns ohyggligt mycket. Bara några exempel. Ta de många tvångsdopen som tvingade med våld och makt och hot om död judar eller hedningar, alltså med döden för ögonen, att låta sig döpas. Ta det som jag nämnde för en stund sedan, de förfärliga korstågen på 1100- och 1200-talet, där man i Guds namn brände och mördade för att, som man sa, befria den heliga gravens kyrka. Eller ta motreformationens och inkvisitionens grymma mördande av många kristna i Europa. Eller häxprocesserna i vårt land på 1600-talet. Ta prästen och länsman som gjorde gemensam sak och satte väckelsens ledare i häkte i våra nordiska länder. Nog har Jesus haft anledning att gråta där han är på faderns högra sida. Och det har han fortsatt idag. Och där är alla dessa som gör Bibelns ord om intet genom att plocka sönder, plocka ner dess trovärdighet. Och det är där i dessa som vid begravning efter begravning framställer saken som att varje människa som begravs har gått från detta livet till en evig salighet. De säger att det finns ingen dom, det finns ingen fördömelse, inte kan någon gå förlorad, för Gud älskar varje människa. Vilket ju är sant, att Gud älskar varje människa. Men han kallar varje människa till omvändelse. Men det säger man inte. Man säger frid, frid. Men där är ingen frid. Och där är de som förkunnar att du får frid om du ber 10 Fader vår och 15 Ave Maria i förlitande på påvens löften. Men också det är en falsk frid. Där är de präster som bygger församlingshus tillsammans med muslimer eller välsignar invigningen av deras moskéer och vet inte att islams stora olycka är att de förnekar sonen, han som är den enda som kan ge frid. Där är de stora konferenserna eller megakyrkorna där den moderna andliga sången, kallad lovsång, är förutsättningen för att komma i den stämning där en karismatisk talare får de många med sig för att tala om vad alla ska göra för att få frid. Men den Kristus som gick korsets väg och som för sina barn på korsets väg känner inte många. Och där är dessa som istället för att förkunna syndernas förlåtelse till ångrande syndare förkunnar syndens tillåtelse och välsignar Pride-festivalernas aktivitet. Och kära vänner, nog har Jesus anledning att gråta över dagens andliga Sion. Över den kyrka som inte förstår den tid då Herren besöker dem. Herrens besökelsetid uppstår när han sänder trogna tjänare som förkunnar Guds ord, avtäcker dess hemligheter och gör det möjligt att vända om. Människor får se sin synd, men också får också höra på ett sådant sätt om honom att de finner frid i sina hjärtan och samveten. Somliga av dessa tjänare har varit stora och kända namn som Martin Luther och Rosenius och L.M. Engström och G.A. Danell och Bo Giertz och många andra. Men många, många fler har fått besök av Herren genom trogna ordets förkunnare som aldrig blir kända utanför det egna sammanhanget. Medan de stora kyrkliga strukturerna, den romersk-katolska kyrkan, de stora folkkyrkorna och så vidare, inte tog vara på det ord som Herren kom med i hans besökelsetid, så finns det på samma sätt som i Jerusalem också i vår tid en helig rest, en trogen skara, ett heligt folk som söker hans ansikte och i Kristus finner verklig frid. Men hur ska det gå för de stora kyrkorna när Herren kommer? Och då blir min fråga inte, mitt svar en fråga. Jag ska inte svara på hur det går. Herren har antytt det. Men min nästa fråga blir denna. Delar du Jesus smärta och gråter med honom? Delar du Jesus smärta och gråter med honom? Här finns en stor frestelse för Jesu vänner att göra gemensam sak med Jakob och Johannes, ni minns. Oskans söner, Boanerges, att vilja be ner dom och förstörelse över dem som inte tar emot Herren och hans frid. Jesus grät över Jerusalem. Men han uttalade inte förbannelse. Hans nöd var stor. Hans kärlek så djup. Han såg också de 3000 som bara några veckor senare, 50 dagar eller mellan 50 och 60 dagar senare, skulle få höra fridens evangelium genom Petrus. Han som en tid var förnekare men som ångrade sig. Och så dessa 3000, så när de fick höra evangeliet genom Petrus så ångrade de sig och lät döpa sig. Hos den som är född på nytt. Och nu säger jag något viktigt och allvarligt. Hos den som är född på nytt sker det något nytt. Det blir ett nytt sinne, Jesus sinne, med hans omsorg. Så väcker Jesus i de sinas hjärtan och sinnen något av sin egen nöd, hans egen sorg. Det blir ibland till kärlekens tårar hos hans vänner. Inte förakt, inte högmod, inte fariseisk självgodhet som präglar deras sinne, utan kärleken. Och därför ber de. De ber med Jesus. Och till Jesus, till Fadern, för de arma. Jesus säger i dagens evangelium, när han driver ut dem som sålde där inne i templet, att det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Och Jesu vänner är det nya templet. Och det templet tar också gestalt här. Och Jesu vänner som är templet är ett bedjande hus. Jesu vänner ber. De kommer inför honom och ber att han förbarmar sig. Att han sänder tjänare. Att han sänder arbetare i sin skörd. Att han ger omvändelsens nåd. Jesu vänner sitter inte med armarna i kors. De sitter med händerna knäppta. De sitter inte med armarna i kors i likgiltighet eller rädsla. Där de söker efter hans vilja och vad de ska göra i den svåra tiden. Men de är fyllda av varmhärtighet i nöden och de ber. Det finns ett märkligt ställe hos profeten Hesekiel. Där profeten i en syn får se några män utsända från Herren stå vid kopparaltaret i templet. En av dem fick följande uppdrag. Herren sa till honom. Gå mitt genom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över de vidrigheter som bedrivs där inne. I en not i folkbibeln till det här stället angående tecken så påpekas där att det tecken som avses är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet och som i den tiden hade formen av ett kors. Han skulle gå igenom staden och teckna människor med ett kors. Det finns en skara människor som suckar och lider tillsammans med sin Herre och Frälsare över de vidrigheter som förkunnas och görs i hans namn. De är tecknade med den korsfästes tecken. De bekänner hans namn inför människorna. Det kostar dem ibland både det ena och det andra, och till och med kostar det för somliga deras liv. Och när den stora dagen kommer och domen går över all ondska i världen och all falsk andlighet, så finns det en tecknad skara. Johannes såg den skaran i sin syn i Uppenbarelseboken. Vi läste idag om hur Jesus drev ut dem som sålde där inne i templet. Kära medbroder och medsyster, kanske att Jesus behöver komma och driva ut något ur ditt hjärtas tempel. Du vet kanske om något som nu ligger där och hindrar dig från att helt vara hans tjänare. Det kan vara något i den här världen som rör statusprylar, digitala medier. Det kan vara något som har med det sexuella att göra. Det kan vara något som har med pengar, med ekonomi att göra. Det kan också vara något i husförsamlingen, i din familj. Här kan finnas en uppgörelse som du behöver göra och som gör ont, men som öppnar för att du på nytt får vara både Jesus smärtas lön och att du kan bära hans smärta i ditt hjärta för dem som lever så farligt och inte förstår vad som tillhör deras frid. Jesu tårar på Olivberget har blivit till väckelse för många. Och om du bär med dig detta sinne, Jesus sinne, så blir du en medarbetare i det sista insamlingsarbetet i hans rike. Då, när de sista tecknas för att bli räddade och får höra med till den jublande skaran. Vi slutar med två verser ur Saltaren 126. De som sår med tårar ska skörda. Med vad? Med jubel. De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar. Amen.